Att du blev arg.
Det blev jag också, men jag tänkte att jag håller masken nu när vi ska börja spela in, som vi faktiskt har gjort nu.
Jaha, har vi det?
Ja, nu är vi igång.
Hej, alltså.
Hej och välkomna till den lilla podden om Tom Waits som heter Tomprat med mig Peter Eriksson och Fredrik Langerat som säger hej nu.
Hej.
Och hej. Och det görs, vi gör det här genom Tyresö Radio 1,4. Och vi är lite sena. Vi hade tänkt att det skulle gå ungefär 4 veckor mellan avsnitterna. Men det kom...
Hur många veckor har det gått egentligen sen vi la ut?
Ja, det har väl gått kanske... Har det gått 5 veckor eller är det till och med 6?
Jag tror kanske. Att det kanske är 6.
Ja. Och till, som ursäkt för detta så har det varit en sommar och det blev en lite förlängd sommar för framförallt den ena parten.
Ja, framförallt här. Du har ja, framförallt vägrat jag, komma hem. Någonstans.
Jag vill inte komma hem. Nej. Helt enkelt. Men nu är jag mot min vilja hemma och
missnöjd.
Missnöjd och olycklig. Mm. Men ska ha lite roligt just nu när jag får prata lite Tom Waits i alla fall. Men tanken är ju annars att det ska vara max typ 4 veckor. Men det ska vara ett avsnitt i månaden. Åtminstone kan ju hända att det någon gång också blir något oftare.
Ja.
Och speciellt om det kanske blir något specialavsnitt av något slag. Vi har fått lite respons efter förra avsnittet i några grupper. Till exempel i Snedtänkt-gruppen har vi fått något litet. Och det har varit positivt det jag har fått. Ingen har varit så elak så att de har av sig och sagt hörni, fan vad dåligt det här var. Till mig i alla fall.
Nej, har någon... inte till mig heller.
Nej, men det
och
är...
inga hot eller så.
Nej, det har... men det är väl bara en tidsfråga kanske. Innan någon... vi skulle ju kunna till exempel bli hotade för att vi påstod att Tom Waits fyllde år den 8 december.
Ja.
För det är ju slarvigt.
Det hade absolut kunnat resultera i ett hot.
Det är den 7 december, ingenting annat. Varför råkade det bli den 8? Jag vet inte. Jag tänker att John Lennon blev mördad den 8 september och Jim Morrison fyller år den 8 december. Så att jag vet inte om det var där jag bara spontant... någonting fick mig att placera det en hel dag för sent. Men nu har vi korrigerat det, tänker jag. Och apropå respons så är det ju om man lyssnar nu på den här podden så tror jag att, eller tror jag, det vore jättetrevligt ifall man sätter betyg. Vi har fått några betyg satta på Spotify men inga tror jag alls än på Apple.
Nej, så det stämmer nog.
Jag kan faktiskt lova och svära på att jag själv inte har satt betyg på den. Men vi har fått 4 stycken 5-or på Spotify. Sen om det kanske är andra närstående, vem vet?
Ingen som vet.
Så är det med det. Jag tänker att vi har... vi hade en liten rättelse där. Och jag tänkte att vi ska lägga till också att den fina lilla introt och outrot, för outrot sa vi inte förra gången, att även det är Adam Bradley Schreiber hämtat från hans livespelning, liksom han spelar live på Instagram liksom sådär, så att det är kan vara intressant om man tänker på när man lyssnar på dem, att det, liksom, det här är en tagning, han gör alla ljud som hörs här och nu, vilket kanske inte låter så från början, det låter som att det är flera som är med och rör vid trumskinnen på något
sann
sätt.
Sann begåvning.
Ja. Och sen så finns det, vilket inte fanns i förra avsnittet, när vi spelade in förra avsnitten, nu så finns det en Instagram-sida som inte otippat heter Tomprat med Peter och Fredrik. Och det finns även en Facebook-sida. Kan du gissa vad den heter?
Heter den Tomprat med Peter och Fredrik?
Det är så rätt. Så att jag blir alldeles lycklig när jag tänker att jag tillfrågade dig om att göra den här podden för att din slutledningsförmåga är briljant och intakt, skulle jag säga.
Vill du berätta igen också att idén med tomprat kommer från dig?
Ja. Nej, vi släpper det den här gången. Men, och då kan man väl också lägga till att för de som nu har sett det redan så är våran logga, eller vad vi nu ska kalla det för.
Bilden.
Bilden, ja. Mm. Det är en oljemålning på en farbror i hatt och grått skägg som nästan ser som, han ser som lite över axeln mot en fond av några hus. Och den, det är en målning som jag bara tänkte vi kan, jag kort kan berätta om. Det är en stor målning som är kanske 130 gånger 100 centimeter eller något sånt som jag köpte för ett par somrar sedan på en second hand butik.
Visste du någonting om bilden när du köpte den, eller var det bara motivet som?
Det var motivet. Jag såg det på för jag följer butiken på Instagram. Och den ligger, en liten butik som ligger i Ösmo. Och så såg jag den och tänkte, wow, den där ser ju fin ut. Och så åkte jag, sa jag till min fru, nu åker vi dit och tittar. Och så var den stor som fan. Och vi har så mycket bilder på väggarna. Så att, hur skulle vi få in den här? Det visste jag inte. Men jag sa att det struntar vi. Vad kostar den? Och jag tror den kostade 1500 spänn. Så den var liksom inte gratis. Men heller kanske inte jättedyrt för någonting man känner att man verkligen vill ha. Jag tog hem den och så tittade jag lite på vem som hade gjort den. Då var det en konstnär som heter Gabriel Strandberg. Och när man forskade lite på honom så visade det sig att han var en liksom accepterad konstnär och han finns i Moderna Museets samling och sådär. Betingar inga höga priser, alltså hans målningar idag på marknaden. Men det visade sig också då när jag kom på att vi skulle göra podden att den skulle vara fin som... För jag tycker att den är väldigt kompatibel med Tom Waits på något sätt. Stämningen och känslan i den. Den är lite Edvard Munchsk, liksom lite surrealistisk och expressionistisk. Jag tycker den rimmar väl med även med Waits musik. Och då visade sig, jag tänkte jag måste ju veta om jag kan använda den här. Målningen är från 1914, tror jag att jag minns rätt. Och det är ju länge sedan, men det visade sig att konstnären dog långt senare och för den som är lite bevandrad i upphovsrätt så för konstnärliga verk så måste konstnären ha varit död i 70 år innan man får använda någonting fritt så att säga. Och jag tror att han dog 1967. Den här konstnären, så målningen gjordes ju ganska långt innan han gick bort. Och det var ju då knappt 60 år, så att, då tänkte jag att jag måste kolla så att jag får använda den här. Och det visade sig att han var pappa till skådespelaren Jan-Olof Strandberg som ett betydligt kändare namn. Kanske mest känd för att han samarbetade mycket med Ernst Hugo Järegård. Redan från kanske tidigt 60-tal. Då gjorde de en film som heter Raggarna, tror jag att den heter. Bägge två skulle vara något svar på... Ernst Hugo skulle vara något svar på Marlon Brando i Vild ungdom, antar jag. Och sen så gjorde de en berömd uppsättning av I väntan på Godot tillsammans, och Jan-Olof Strandberg blev chef för Dramaten, minns jag väl rätt, hoppas jag, annars får någon bli arg och höra av sig och meddela annat, men jag tror att han blev Dramatenchef. Det var väl inte Stadsteatern, ja. Men Jan-Olof Strandberg gick också, han är ju också bortgången sen, inte sen så länge, sen om det är 10-tal år nu kanske. Så då tittade jag vidare och såg att han hade en son, men den sonen som också var skådespelare på, han avled 2000, så att, som, ja, men alldeles för ung. Men när jag hittade då intervju med honom, då hittade jag att hans dotter också rör sig i skådespelarvärlden, och henne hittade jag faktiskt telefonnumret till på andra försöket. När jag ringde upp så svarade hon, och ja, det kanske inte var det självklara samtalet man förväntade sig, att här ringer någon och frågar om man får använda hennes, vad det nu blir, gammelfarfars målning till en podd om Tom Waits. Men hon tog det ganska naturligt ändå, men jag tyckte väl också att det var lite roligt. Och då visade det sig att Jan-Olof Strandbergs änka fortfarande lever och har passerat, tror jag, 100-strecket om jag förstod det rätt. Så hon kollade också med henne, och sen så fick vi fritt. Okej, på att använda den här. Så att det var en lite rolig deckarstory att leta sig fram här på något sätt. Och nu får vi använda den fullt legitimt, och vi respekterar upphovsrätten här, va? Så, helt enkelt.
Då vet ni det.
Nu vet ni detta. Ja, det är väl det tror jag som finns att säga som någon form av intro. Har vi låtit 10 minuter nästan här gå till spillo på att jag pratar om lite rättelser och lite andra saker. Känner vi oss redo att ta klivet över till vad vi egentligen ska prata om i det här
avsnittet? Det tycker jag.
Absolut. Vad är det vi ska prata om, Fredrik?
Vi ska prata om closing time. Så att det här blir ju då som att, som vi sa förra gången, så är tanken att vi ska gå igenom alla Tom Waits album. Och under föregående 2 avsnitt så gick vi ju igenom Early Years, som egentligen inte är officiella utgåvor av Tom Waits, utan egentligen arkivrensningar, men med låtar inspelade innan Closing Time. Men nu blir det ju då egentligen debut plattan från 1973.
Första riktiga studioinspelningen, Early Years, i någon form av bra demoinspelningar.
Precis, så att säga. Och flera av de låtarna som sagt kommer vi ju prata om igen, för att de dyker upp i riktiga studioversioner eller officiella utgåvor här.
Precis, precis. Och plattan är inspelad 72,
ja.
Utgiven 73.
Och då var Tom Waits 23.
Då var han är född 49 den 7 december. så att han fyller år sent, va? Så att rimligtvis så stämmer din matematik, ja, där, tänker jag. Mm. Och då hade han fått ett skivkontrakt. Det var, som man förstår det, så här, men lite snackis, men det känns också när man läser den, vi har hänvisat till den här boken förut som vi använder som utgångspunkt, som heter Low Side of the Road, en biografi, icke auktoriserad biografi, men en, upplever vi bägge två, en bra och trovärdig och liksom mycket kollad, alltså källkollad, att han kanske också var lite svårplacerad i den tiden. Så det var lite efter hippie-eran. Och det var, han var inte riktigt den här liksom västkustrocken och Laurel Canyon som var populärt. Men det finns tydliga sådana spår på skivan, skulle jag säga, verkligen. Så som jag tycker verkligen pekar åt det hållet. Mm. Han fick i alla fall skivkontrakt. Han hade sin manager Herb Cohen, som vi pratade om i förra avsnittet, en ganska ruffig och hård typ. Och så spelade han på måndagar på The Troubadour. Eller måndagar. Måndagar var en så kallad hootenanny, en öppen, där var öppen mic, så att man kunde gå upp och spela. Och där upptäckte Herb Cohen honom. Och sen så kom en då ganska ung herre som hette Dave Geffen.
Yes.
Och lyssnade en måndag och hörde vilken låt då?
Grapefruit Moon var det,
ja,
som man hörde. Och Geffen hade väl då ganska nyligen också grundat Asylum Records, som är bolaget där plattan gavs ut då. Och det här med att han var svårplacerad, det kan ju också kopplas lite till bolaget. För som jag har förstått det, så var väl egentligen Asylum Records lite så att det var en tanke med det, att här kan vi ge ut artister som de stora bolagen inte riktigt förstår, vilket ju kanske inte är det första man tänker på idag. Man tänker Geffen med sina 9 biljoner dollar på kontot. men från början så var det ju faktiskt en sån tanke med Asylum Records.
Det skulle vara ett artistbolag.
Ja, precis. Liksom så. Med någon form av lite mer konstnärlig frihet och möjlighet att kanske ge ut skivor som inte bara jagade liksom, man jagade inte bara hitsen, utan att det skulle finnas en möjlighet att göra andra typer av album.
Ja, sen så blev de ju väldigt snabbt, efter, om jag förstår att bara något år, uppköpt av Warner Reprise.
Ja.
Och så gick det mer mot just den här och fånga liksom västkustrocken, ja, alltså Laurel Canyon,
Eagles och
Jackson Pollock, tänkte jag. Jackson Brown, menar jag.
Jackson Pollock.
Johnny Mitchell, ja. Tony Mitchell. Nu är jag ute och snurrar rejält här. Johnny Mitchell och, ja, men i viss mån Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young och den typen av grejer. Sådär. Så att, men Waits gav ju ut sina skivor på Asylum under hela 70-talet. Ja, där blir han kvar liksom under sin första era. Så. Och David Geffen, när han lyssnade, så ska han ju, ja men han hörde Grapefruit, så ska han ju ha blivit så här, och det här måste jag ha, och liksom hörde det utifrån, gick in och lyssnade och tyckte att det var toppen, och att Tom Waits ja men var något annat än det som liksom var som störst. Han avvek, han såg lite annorlunda ut, han sjöng annorlunda, ja men han hade något eget. Men så fick han höra, han frågade Tom Waits på en gång nästan då, om jag förstår rätt, om han, att han sa att han ville spela in honom. Och då talade Tom Waits om att han hade Herb Cohen då, ja, som dörrvakt så att säga. Och då blev, med Herb Cohens rykte, så blev Geffen lite orolig och sa, oj, förlåt, hälsa Herb att det var inte alls meningen att kliva på hans tår. Men ja, för mig lite oklar anledning så sökte sen Herb upp Geffen och sa att jo då, du kan få spela in honom. Så. Och jag, där har jag inte liksom fått någon, jag har inte sett någon förklaring till att han släppte honom. Herb hade ju, som vi sa i förra avsnittet, han hade ju till exempel Frank Zappa och vad heter den? Trautmask.
Bifart.
Det som då i alla fall var mer experimentellt, som Waits ju så småningom mer skulle bli. Så att han kanske tyckte att även han kanske tyckte att Tom ändå var liksom lite svårplacerad.
Så kan det ha varit.
Ja. Jag vet inte. Ja. Vi spekulerar eller killgissar.
Det framgår väl inte egentligen i den boken. Nej. Vi använder som källa. Ja, delvis som källa. Heller, utan, så att ja. Det kan vara att det är få som vet, och att de som vet är just sådana som har valt att inte prata om det, möjligen.
Ja, ja men precis. Om man ska säga någonting om The Troubadour, så den finns fortfarande. Den var väl nära att få lägga ner under pandemin, som så många andra ställen som jag har förstått. Men det var liksom, hade varit ett folkmusikcentrum på 60-talet. Den har egentligen, som jag förstår, alltid följt med sin tid. I slutet på 70-talet var det mycket punkband. Mm. I slutet på 90-talet var det mycket av den tidens metal, Guns N' Roses, ja, och sånt som spelade och så vidare. Så de har följt med liksom sina följt med tiden i vad det har varit någonting. Inget jättestort ställe, 500 platser. Och som sagt, Waite spelade där på de här, på måndagarna, när det var Hootenan, eller Hoot, om jag förstår det rätt, så brukar de kalla det för det. Och ja, hittade fram till, som sagt, både Cohen, Herb Cohen och Geffen där. Ja, och sen så blev det inspelning, helt enkelt. Hur såg omständigheterna ut runt det här, Langrat?
Ja, men alltså omständigheterna kring inspelningen, det vi har ju en producent där som heter Jerry Yester, som kommer in och som får ratta lite i det här. Och så som jag har förstått det, får du gärna rätta mig om jag har fel, Peter, men så är det väl ganska tidigt så där att Yester och Tom drar ju lite åt olika håll. Det vill säga att Tom är mer inne på det ska bli liksom late night jazz, medan Yester är mer inne på folkbiten hos Waits och drar kanske lite mer.
Så har jag också förstått det, fast det är också lite dubbeltydigt. Som sagt, vi har den här källan vi går till då. Men jag förstår det också som att de liksom blev ganska bra kompisar.
Ja, ja.
Liksom, de spelade biljard och krökade ihop.
De verkar ha gillat varann, absolut.
Ja, precis. Så att det känns som att det är en antydan om att de här, att de drog åt lite olika håll, kanske också är, alltså kanske stämmer i viss mån, men lite av en efterkonstruktion, att ja, det ville nog Waits egentligen dra åt till det här rökjassiga hållet, och Cohen ville mer ha folkmusiken och liksom lite åt det här putsade Laurel Canyon pop-hållet sådär. Men
som talar emot att det skulle ha varit på det sättet är ju i och för sig, vi har ju pratat om Early Years redan där hör man ju hur den här folkbiten och jazzbiten trängs som utrymme, att han har lite absolut svårt att veta vilket ben han ska stå på. Ja. Det är ju innan Jester. Liksom.
Ja, precis.
Men möjligt att det kan ha varit någonting sånt att Jester helt enkelt gillade den biten mer och uppmuntrade det, medan ja, Tom Waits. Alltså, vi vet ja, det egentligen.
Ja, ja, men precis. Och men, det är ju... alltså det är väl inget konstigt med egentligen att det funkar så i en kreativ
nej, relation. Nej, inte alls. Inte alls. Så att säga. Men i övrigt så vet vi också att den här skivan är ju inspelad under ganska ordnade former. Det vill man ju nästan inte veta. Nej. Att den här är inspelad alltså dagtid mellan 10 till 17. Otroligt egentligen. Ja. Under loppet av 10 dagar.
Ja. Egentligen. Så ganska fokuserat och ja, men ganska snabbt. Det finns ju berömda skivor som har spelats in ännu snabbare. Ja. Men det här är ju inte liksom någon jättelång period. Men inte heller en jättekort.
Så. Önskan var ju att spela in den kväll och natttid tydligen. Mm. Men studion gick väl troligen till artister som ja, kanske ja, genererade lite mer pengar.
Helt ja, enkelt. Och lite mer säkra kort. Ja, så en lite obskyr debutant ja, som man inte riktigt visste vad man hade, men som kanske verkade lovande. Liksom så.
Men om vi bortser från själva inspelningstiden då, 10-17, så kan vi väl ändå konstatera, oavsett om vi pratar folk eller jazz eller vilka influenser vi nu pratar om, att det är tydligt att det är en skiva som är skapad för att spelas kvälls, nattetid.
Som alltså allt utspela sig
ja, ja,
kvälls och nattetid, det, så att säga.
Det är en skiva som du känner cigarettlukten, bara du tittar på omslaget.
Ja, och precis. Vi sitter och ser omslaget här just nu som ligger emellan oss. Och en lite lätt svårmodig och rufsig Tom Waits sitter omgiven av ett mörker. Det enda som liksom är, det finns en lampa ovanför hans huvud och ett klaviaturinstrument framför honom.
Jävla massa cigarettfimpar där.
En också. Massa cigarettfimpar, ja. Det finns väl faktiskt ingen alkohol, va? Eller?
Mm, där.
Ja, förlåt, ja. Det är klart det finns. Men det är i alla fall bara en flaska bärs, kanske.
Ja, det är en flaska bärs.
Ja,
det är det.
Ja.
Det är i och för sig ett glas där också det, med oklart.
Det kan ju vara något annat ja, i det glaset.
Kan det vara.
Men den andas också liksom någon form ja, men så, av melankoli. Det är liksom en artist som inte tittar in i kameran. Mm. Han tittar ner på tangenterna och ser ut att vara liksom lite in i sig själv på något vis. Mm. Och om vi kollar på baksidan, då har vi liksom en lite mindre bild mitt på där möter han betraktaren, så att säga. Så, men det är väldigt sparsmakat formgivet alltihop. Liksom så. En snygg och stilren skiva.
Absolut,
jag.
Det är det. Så. Jag älskar omslaget.
Mm.
Absolut.
Jerry Yester kan man väl nämna också, att han kom från, eller mest känd från att varit en del av Lovin' Spoonful.
Mm-hmm.
Om jag förstod det rätt så hade han hade ett annat band här också som det var liksom någon slags paus innan han fick den här förfrågan om att producera det här och hoppa på det här. Och som någon kuriosa kan man väl nämna att han har blivit kändare för annat de senaste åren, för han åkte fast med bilder på barn av det slag som man inte bör ha på sin hårddisk och blev därmed kickad ur någon slags scenupplag av Lovin' Spoonful och är väl, gissar jag, någon slags persona non grata
ja,
idag. Men och han, det här är enda skivan han producerar med
Tom Waits.
Med Tom Waits har gjort, tycker jag, ett bra jobb.
Ja, absolut. Det är en välproducerad skiva. Det finns väl egentligen ingenting att klaga på alls där, skulle jag säga.
Nej.
Jag antyder att det finns annat att klaga på. Men
ja, det låter ju
väntar
så.
Väntar vi med.
Ja. ja, men och som sagt, det var ja, men massa nyheter. Det sägs att liksom, det var nytt skivbolag, eller det var skivkontrakt överhuvudtaget. Så. Och Tom Waits ska ha varit liksom lite nervig och lite rädd för studion i början. Att här finns det massa möjligheter och han fick ihop ett band. Men ska ganska snabbt ha blivit, liksom akklimatiserat sig och känt sig trygg i studion och kommunicerat på ett sätt som pekar framåt, kan man väl säga, i hans karriär med musikerna, för att han använder ofta metaforer och talar om med en bild, en ordbild, hur han vill att det ska låta istället för att ge musikaliska instruktioner. Ja. Liksom så.
Och han är ju inte klassiskt skolad på det sättet heller, så det kan väl till viss del kanske vara just begränsningar i att han inte riktigt vet hur han skulle uttrycka det rent musikaliskt, men han hör ett ljud i sitt huvud och försöker använda bilder för att andra ska förstå vad det är han hör.
Och verkar ju lyckas liksom ganska bra med det. Har du något att säga om gänget musiker som är med?
Alltså, det som är intressant i det här med just med musiker, om vi bara backar lite grann kring så här vad som var viktigt för Tom Waits, så vet jag ju att redan innan inspelningen så ska han ju varit väldigt tydlig med att han vill ha ståbas. Så där kom ju liksom det första kravet någonstans in från en väldigt ung musiker som är inne i studion första gången, att han har ju i alla fall en tydlig bild av vad han vill ha för musiker. Sen är jag lite osäker, här får du gärna hjälpa mig, med hur exakt de här musikerna faktiskt handplockas och vem som gör det.
Som jag förstår det så verkar det liksom vara lite ett teamarbete, men jag förstår det inte som att det var kanske Waits själv i första hand som var musiker, utan det var mer gästers känningar.
För det önskemålet vet jag, det är det som sägs i alla fall, att stå bas, det ska vara tydligt uttalat från Waits, men jag har inte fattat det som att han faktiskt handplockar kompisar eller på något sätt så, utan att...
Så inte jag förstått det heller. Det var någon ung gitarrist vars namn nu är ur huvudet på mig. Han var tydligen bara 19 när den spelades in eller någonting sånt, som är med på, det är någon annan som spelar på ett par gitarr på ett par låtar. Men det var liksom var någon slags talanger som fanns i den här scenen liksom, där de rörde sig, och det är väl...
Det är ju väldigt välspelat, kan man säga.
Absolut, verkligen. Sen så är det väl inte någon, det finns ju några musiker han spelade med under lång tid, och det finns några han har spelat med under liksom perioder, och här är det liksom inga av de musiker som man kanske förknippar med Waits på tydligt sätt.
Nej.
Till exempel basisten som han spelade väldigt mycket med, vars namn precis var i mitt huvud och nu är ur det, som dog för några år sedan. Strunt samma.
Vi får återkomma.
Ja, precis. Intressant hur man kan ha namnet och sen så här, 2 sekunder senare så är det ute och fladdrar. Nej, men, och han samarbetar med gitarristen Mark Ribot väldigt mycket under 80-talet. Och även senare. Ja, precis, även senare. Men här är det ett gäng... Ja, men, det är en studiosession-grupp som dras ihop liksom, helt enkelt.
Ja.
Så.
Om jag ska anmärka på något, alltså, det är välspelat, så är det väl delvis det att jag tycker att ibland att det känns också. Ja. Att det är slipade studiemusiker, men det finns ingenting som skaver egentligen.
Nej, men det är
kanske lite för välspelat ibland.
Det är lite väl, ja, men lite putsat liksom alltihopa. Det känns kanske inte organiskt på ett sätt som jag tycker man kan säga att senare grejer görs, utan det är snyggt och propert och prydligt på alla tänkbara sätt. Och här kanske då gästers influenser kommer in som liksom ville... gillade och den här liksom Laurel Canyon-grejen då, med liksom välproducerat, väldigt, ganska slick pop med snygga harmonier och snygg instrumentering och bra arrangemang och så vidare. Sådär.
Här tror jag dock att både du och jag sticker ut lite grann. Så nu kanske det blir till hot för någon. För det känns
som... Vi kan hoppas.
Jag tror det är ganska många ändå som faktiskt håller just Closing Time som åtminstone en av de absolut vassaste skivorna från 70-talet.
Ja.
Att det är många som tycker fantastisk debut, och sen att det kanske finns vissa andra skivor på 70-talet som man bryr sig mindre om. Och så någon form av konsensus att han blir som bäst kring Swordfish trombones och Rain Dogs. Men,
och grovskäl man ser där, så finns det ju liksom, är man med i en Tom Waits grupp på Facebook, så finns det finns tydligt att det finns två olika grupperingar, även om jag skulle säga att den som är från Swordfish trombones och framåt är störst.
Ja.
Men så finns det ju de som helt klart och tydligt
för, som hoppar av där nästan. Ja, precis. Ja, men det gör det ju. Men jag tror definitivt att det finns nog, kan finnas lyssnare som reagerar på det vi säger om closing time nu, där vi inte är, vi inte uttalat negativa, men vi är inte heller superpositiva. Låter det så?
Ja,
men vi får vänta lite med betyg.
Precis, men ja, man kan väl säga att man till största del, det är ju bra. Det är
ingen, och det finns ju helt magiska låtar. Det gör det ju.
Och det är inte någonting, alltså det är inte någonting storvulet. När vi kommer till låtarna så tycker jag att det finns någon, kanske en låt som jag, det är sällan jag kallar Tom Waits musik för episk, men det finns en låt som jag tycker försöker göra till en episk bilåkarlåt.
Jag tror jag vet vilken.
Kan vara så. Men det är inte liksom, det är inga jättestora arrangemang som görs, utan det är ett fåtal musiker, så att det är det kanske säger någonting om mina begränsningar och bedöma produktion också. Jag vet inte. Hur som så tycker jag att det är bra och välproducerat och det är ett bra jobb. Men kanske lite, inte kliniskt, inte ordet, men lite för snyggt och lite för putsat ibland. Så med tanke på vem Waits skulle visa sig vara. För en sak som är tydlig, vi pratade med Early Years om att vi väldigt mycket om att det här är en artist som söker sin röst. Och det är ju väldigt tydligt, tycker jag, fortfarande på Closing Time också. Han har hittat rösten lite mer än i sina mer spretiga demoinspelningar, när han går från kanske country pastischer och folkmusik grejer och något som går åt det jazziga hållet och så vidare, så är det här, det håller ihop mer, men det håller inte ihop riktigt hela vägen på ett tydligt sätt, utan man hör att han söker fortfarande, och det gäller ju också hans röst på skivan. Det finns ju några låtar där han verkligen låter som att han sjunger med sin verkligen riktiga röst, så att säga, den han inte lägger på någon form av effekt eller utan han sjunger ofiltrerat med vad som är hans egen röst, tycker jag det känns som. Innan vi går in på låtarna tänkte jag att man kan väl nämna också någonting om, som Fredrik sa, så är det så här, idag betraktas det väl här som, om inte kanske en av hans allra bästa, så är det liksom, betraktas det som en klassiker. Av Waits-nördarna så betecknas ju nästan varje skiva som en klassiker, om man ska vara ärlig.
Jo, men det finns ganska många utanför Tom Waits-lägret också som håller den här. Jag tror många som kanske inte gillar just senare Tom Waits tycker att den här är fantastisk.
Ja, men precis. Och precis som i Early Years också, att det är så här, att ja, men där det finns någonting mer lättillgängligt i det här liksom lite bredare anslaget. Att han just inte har hittat sin röst gör att han är liksom lite mer inte kommersiell, inte rätt ord, men liksom lite mer lättillgänglig på något sätt för lyssnarna. Men däremot så var mottagandet då, den gick inte upp på några topplistor eller någonting då, och mottaget verkade relativt positivt men lite ljummet, och som jag förstår det så skrevs det inte så himla många recensioner. Det var väl rätt många plattor som producerades i den här miljön då på den tiden. Så att den var liksom, ja, men relativt obemärkt. Ett lite funny fact är att när den remasterades år 2000 och gavs ut igen, då gick den upp på plats 28 på irländska
listan.
Såg jag när jag kollade upp. Wikipedia är ju användbart ibland. Jag visste inte heller det. Men så att den har faktiskt legat på en lista någonstans någon gång. Men annars har väl under åren sålt säkerligen väldigt många exemplar, men inte, liksom inte, det är inte en hitskiva, och det är ju väldigt sällan vi kan prata om det med, liksom med om Tom Waits överhuvudtaget, om hitskivor, men han har ju, framåt så kommer det så småningom komma en del skivor som tar sig in på lite lister. Ja. Fullkomligt ointressant tror jag, både för Waits och för oss. Men det är inte listmusik det här. Nej, men det tror jag att lyssnarna redan vet, helt enkelt. Så. Ja, har vi pratat lite tillräckligt om omständigheterna? Ska vi kliva över till lite låtar?
Det tycker jag.
Jag tänkte att en nyhet som inte nämndes i början av programmet är att vi faktiskt kan spela lite musik här. Vi kommer inte spela hela låtar, men nu går en låt igång lite grann här som är inledningsskivan.
Öppningsspåret, All 55.
All 55, vi kan lyssna lite grann här. Well, my time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. Now the sun's coming up. I'm riding.
Fan vad bra det där är.
Ja, det är fint. Fint.
Ja, det är vackert. Alltså.
Ja, en stark inledningslåt måste man väl säga.
För övrigt, den enda låten jag kan komma på att jag har hört honom framföra som sentida Tom Waits. Det är Weird One Storytellers.
Precis.
Där kör den här. Ja, det är möjligt att det finns andra exempel att han har gjort det live men att det inte finns inspel. Men det enda gången jag har, låten jag kan komma på att jag har hört honom framföra på senare år. Nu snackar vi, det är ju ändå länge sedan, när det är 99.
Precis. Ja. Men jag
kan ha fel.
Ja, det kan du ju ha. Men
och nu kommer du berätta det för alla.
Nej, ja, men jag har för mig att... Alltså om den eventuellt också var med på någon av de här Neil Young skolhyllningarna som är någonstans runt, eller skolhyllningarna. Ja, Neil Young har ett projekt för, som han driver på grund av sina barn som samlar in pengar.
Bridge School Benefit.
Precis. Att den eventuellt kan ha varit med även där någonstans runt kanske 2011 eller något sånt. Men jag låter... Det här var osagt, det är bara någonting som ringer lite grann i huvudet på mig. Men annars håller jag med att det verkar som att han fortfarande tycker själv att det där är en ganska bra låt.
Det är ju en otrolig låt. Ja. En perfekt billåt alltså.
Ja, och den, ja, det är ju en bilåkarlåt. Det är ju en kärlekssång till hans Buick. Amerikaner är fixerade vid modeller. För mig räcker med att det är någon Buick av något slag. Och någon slags frihet i att åka med den. Och det var här jag nosade på det här. Liksom, att jag tycker att det här är det närmsta han har gjort. Att skriva någon form av liksom så här, ett anslag som är lite episkt. Så där, att här slår jag lite på, inte på stora trumman. Det är ganska stillsamt. Men det är ändå något i den som känns liksom lite episkt. Så där, att här åker jag genom dag och natt i min... Ja, det är en väldigt amerikansk bild.
Ja, det är det. Visst.
Och den blev ju också uppmärksammad i sin samtid därför att en kanske inte helt okänd grupp som heter Eagles spelade in den till en skiva som släpptes bara året därpå. Ja. Och kanske att det är Desperado-skivan. Jag är inte så bra på Eagles. Och Tom Waits var inte så förtjust i Eagles heller. Han har beskrivit det, att deras musik var som det var som att lyssna på något, så det var som att se på när färg torkar, och att han beskrev den som antiseptisk, deras version.
Väldigt roligt.
Ja, det är väldigt roligt. Han skulle kunna ha haft en framtid som musikrecensent, tänker jag där också. Och beskriva någonting som antiseptisk. Det är roligt.
Så jävla roligt.
För där blir den ju otroligt snygg och stämsång, ja, och,
blir det nu.
Och väl, ja, ännu mer kanske då, välproducerat och liksom snyggt och propert.
Men han måste ha fått en del pengar för det.
Ja, och det tror jag att han var nöjd med. Jag vet, det finns något citat att Glenn Frey, på, om det var på någon återförening och sånt, att han sa att, om jag tror att det var 99, att han sa att när de skulle spela den låten att ja, men Tom Waits gillade tydligen inte vår version, men när han fick royalty checken så blev vi ändå ganska bra kompisar. och det var väl, det var nog inte fel för Waits, tänker jag då, att nej, få lite pengar, även om de kanske inte spenderades enbart på sunda saker.
Nej.
Gissar jag.
Det misstänker jag också. Ja. Och det kommer vi nog ha skäl att komma in på ännu mer när vi kommer med kommande skivor.
Ja. Yep.
Det blir allt tydligare.
Ja. Men ett väldigt starkt inledningsspår.
Ja, är det alltså, ett otroligt starkt inledningsspår.
Ja. Och både, jag vet inte, otypisk på ett sätt tycker jag, som sagt. Jag tycker att det finns det här eventuellt episka anslaget, eller vad jag nu ska kalla det för, brist på bättre ord. Mm. Men också att det är ett, alltså bilar och sånt kan fortsätta förekomma, men här är det på ett sätt som känns mer amerikanskt.
Ja.
Att det är liksom en bilromantik, liksom sådär att... som jag annars inte förknippar honom speciellt mycket med. Jag
han tror hamnar ju väldigt nära Springsteen här.
Ja.
På ett sätt som han kanske inte gör annars.
Nej, men precis.
Lika tydligt i alla fall.
Precis. Och liksom, ja, det är en kärlekssång till både en bil och kanske en livsstil. Eller ett förhållningssätt till livet. Sådär. Så, ja. Och den följs av en låt som inte heller är så dum.
Inte alls. Inte alls dum.
Och den heter I Hope I Don't Fall In Love With You, och var en av de låtar som var med även på eller finns på Early Years skivan.
Ja.
En jättefin låt.
Den är fantastisk.
Ja.
Och jag vill minnas att du sa att du nästan föredrog Early Years-versionen. Jag föredrar faktiskt den på skivan här.
Men... ja, när jag lyssnade, jag sa ju det.
Men du tar tillbaka det.
Ja, jag kanske gör det. För när jag liksom lyssnade
du
på den här...
Du vill vara min kompis.
Ja, jag vill vara din kompis. Ja. Och det är något... Men jag tänker att det här säger kanske någonting om oss också. De lyssnarna som har följt oss genom två avsnitt har insett att ja, men våran kärlek ligger egentligen en bit framåt i tiden här. Och det gör att de här skivorna... ja, men de går inte riktigt lika ofta som de senare skivorna hemma. Så när jag liksom nu aktivt lyssnade igenom den här verkligen så här igen och tänkte jag säga, varför sa jag så? Det här är ju fantastiskt.
Vad dumt sagt av dig.
Ja, men jag tycker om bägge versionerna verkligen. Mm. Så den,
jo,
den,
absolut.
Den gör sig väldigt fint i ännu mer avskalat sammanhang så att säga, eller mer avskalat ackompanjemang också. En riktigt fin.
En fantastisk låt med i all enkelhet en väldigt, väldigt fin text. Så.
Ja,
eller hur?
Och som också känns på något sätt, utan att jag egentligen kan nämna några andra exempel, den känns typiskt Waitsk tycker jag. Mm. På ett sätt som kanske kommer, för Old 55 är då lite mer atypisk,
ja, det
skulle
är det.
Jag säga. Ja. Och det finns där, det finns ju så småningom Göran Jersey Girl som ju många kanske tror är en Bruce Springsteen-låt. Det finns ju, han tangerar ju den med liksom amerikanska bruksrocken eller vad vi nu vill kalla den för ibland. Men här så är det liksom precis som i en låt som kommer lite senare här, så är det något... Ja, men det är inte att jag hoppas att jag blir kär i dig eller att jag är kär i dig, utan jag hoppas att jag inte blir kär i dig.
Precis.
Det liksom, skulle jag säga, något wait.
Verkligen. Och att han verkligen, den sidan av Tom Waits, för att det finns ju lite flera sidor av honom, men en sida som är egentligen levande hela tiden oavsett period är att han släpper ju fram den här romantiken ibland. Och här är första gången vi kanske får möta det på allvar. Ja. Att han vågar vara det fullt ut.
Precis. Men ändå gömmer det, eller skruvar på det ett varv.
Givetvis. Vilket gör det hela så mycket mer romantiskt på alla sätt och vis. Precis.
Precis.
Jag spelade den här liten personlig anekdot faktiskt, att när jag skulle laga mat där hemma åt min sambo Anneli för en herrans massa år sedan, så satte jag igång den här skivan. På den tiden så jag hade liksom ingen sån här Bluetooth-högtalare eller någonting sånt i köket, utan enda sättet att kunna lyssna på musik, det var att sätta igång skivor i vardagsrummet och så lyssna på den musiken i köket. Så jag satte igång den här skivan för att jag tyckte att den passade liksom. Den stod och lagade mat och tänkte att det är en Tom Waits skiva som bra som introduktion också. Så slog det mig att efter Old 55 så kom ju den här låten. Jag blev lite nervös för jag kände att det blir som att jag försöker skicka ut ett budskap någonstans. Nu ska vi liksom bli kära i varandra. Så att, det kommer jag ihåg. Jag blev lite nervös nästan när den låten skulle gå igång. Men sen blev det ju många år tillsammans. Still going. Och barn och bolån. Och, alltså att, tack Tom, säger jag. Det gick bra.
Ja, ja. Det är ju utmärkt fint,
eller hur?
Tycker jag, helt enkelt. Och här är vi ju inne på det här också. Vi pratade lite om det i något av de tidigare avsnitten, att liksom så här, vad är ett bra sätt att börja med Tom Waits på? Ja, men den här skivan tänker jag på ett sätt, det är ett jättebra sätt att börja med Tom Waits. Om man vill ge sig in på det andra, kanske Rain Dogs är bästa skivan att börja med. Men just att det här är, ja, men det är ett lite lättare tilltal. Sådär. Och det finns en romantik som men följer med honom. Men den kommer bli sprakigare och
det blir mer... Det blir allt mer förvridet någonstans. Så. Ja, precis. Alla teman, skulle jag säga, finns ju egentligen redan här, eller hur? Mm. Alltså vi har barerna, nätterna, alkoholen, kvinnorna som försvinner och männen som vill dra och liksom känna någon form av fri. Alla teman som sen återanvänds finns ju här. Men det är inte förvridet. Det är inte lika, riktigt lika skitigt ännu.
Nej, precis. Precis. Och en vacker låt. Ja, ska vi kliva vidare till Virginia Avenue som är nästa spår. Och där... De två första, om man nu ska kategorisera på dem sätt, så är väl de är väl kanske någon form av popballader kanske man kan säga om bägge två. Virginia Avenue, den pekar ju då tydligare framåt mot kommande skivor. Där blir det en, liksom en rökig jazz och egentligen är det väl en blues men spelad på ett lite jazzigare sätt. Alltså någon slags jazz blues sådär. Och liksom känns beatnik-aktig, som vi pratade om också, att liksom det arbetet som ju var väldigt viktigt för honom. Han kändes ju liksom inte hemma i sin tid, och det är det här arvet han kommer liksom förvalta på mycket av 70-talets skivorna, att han känner sig som en anakronism lite grann på något sätt, sådär, som borde ha suttit in källare i Greenwich Village 1956 och knäppt med fingrarna och diggat jazz, helt enkelt.
Absolut.
Så. Och det är jag har ingenting egentligen att invända mot låten. Det är inte någon av mina stora favoriter. Men en bra låt.
Ja.
Den gör sitt jobb.
Ja, och det om vi tänker, eftersom att det här är introduktionen till Tom Waits för de allra flesta, alltså på den tiden, debutskivan, det är första gången som han ser dagens ljus någonstans, är det också kanske första gången man möter den mer renodlad jazziga sidan av honom.
Precis.
På det sättet är den ju viktig.
Men
det är inte någon favorit till mig heller, utan för mig är det solklart att vi går från två femplussare till något som känns lite mer.
Ja, men också som liksom blir lite mer pastischigt.
Ja.
Sådär. Jag vill göra en låt som känns som jag tycker att jazz lät, eller bör ha låtit 15-20 år tidigare.
Är inte det delvis det som jag tror kanske är, låt så överdrivet säga, problemet? Jag tycker ju jättemycket om den här skivan på många sätt, men det är ju någonting som för mig gör att den ändå inte når hela vägen. Och jag tror att det du är inne på där, den pastisch känslan, och den är så tydlig för mig i de jassiga spåren faktiskt.
Ja. Ja, men jag håller med, och tittar man inte framåt så är det väl, det är väl därför jag inte gillar hans 70-tal riktigt lika mycket som jag gillar det senare. Att jag tycker att det känns liksom generellt sett alltså lite mer pastischigt. Sådär. Men jag tänker vi ska inte bli för långrandiga här, utan ja, Old Shoes som är nästa låt. Och sen tycker jag en fin låt. Egentligen det enda som är kvar av, på ett lite tydligare sätt, av det lilla countryspår som fanns på Early Years materialet så är den här liksom, den är lite folkig, lite country, lite countryaktig, bara titeln tänker jag. Old Shoes känns, det kan vara en countrylåt. Men också lite att det här liksom Jerry Yesters influenser kanske går in där. Den är lite så, lite mer Laurel Canyon fin. Bra låt.
Ja, absolut. Fortsätter lite på resandet, det temat, den här känslan av att det var på väg men kanske inte nödvändigtvis komma fram. Så, men ja, det
är
också en låt som funkar för mig. Men det är ingen femplussare.
Nej, men för mig kanske den är snäppet över Vidjani Avenue, som jag tycker är en bra låt. Och så är den här liksom lite upp för den. Sen efter det så kliver vi över till jazzen i Admin Midnight Lullaby.
Det är ett mellanspel.
Ja, precis. Den är liksom, den är drömsk på något sätt. Sjöngs, men sjöngs med, hans, med en väldigt liksom ren röst för att vara honom. Sådär.
Är det här ett exempel på det du pratade om tidigare? Där vi får höra hans oförställda, liksom,
ja,
riktiga röst?
Ja, men precis. Vad man nu ska kalla det för, så att säga. Men den där han inte liksom, egentligen låter som att han anstränger rösten. Mm. Och trycker något håll, tycker jag lite grann. Och det, alltså på ett sätt tänker jag att den också pekar fram för att han gör ju många atmosfäriska stycken framåt. Sådär, där jag tycker att han liksom så småningom blir mycket vassare på att göra dem och bli en stämningsskapare. Men där är, den är bra. Jag läste något intressant som jag inte har tänkt på, att liksom, ja, men han, Midnight Lullaby heter det, att i den här biografin så nämns det att det är första gången som han lånar från till exempel barnramsor och sånt. Och det kommer han göra framåt, och det har jag inte tänkt på förrän jag läste det nu, för att det stämmer säkert. Men jag tänker att sånt, när han så småningom börjar liksom leka mer och mer med ord och sånt, så lånar han in olika saker eller talesätt och vrider och vänder.
Så,
och vrider och vänder på dem. Så. En bra låt, men fortfarande att det känns här som att här söker han någonting där han inte riktigt är ännu. Däremot nästa låt, den är väl kanske tillsammans med All 55, men jag skulle säga att den här kanske många håller som en, framförallt av de som gillar tidiga Waits, men även av många andra, att det är typ ett av hans liksom mästerverk. Jag tänker att vi kan lyssna lite på den.
Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost, and I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more now.
Det kommer naturligtvis en liten refräng här strax också, men det här låt som heter Martha, och ja, men som sagt, jag tror att många håller den väldigt högt. Varför tror du att de gör det, Fredrik?
Jag tänker att dels att den verkligen berättar en historia som väl är gripande och som jag tror att om man inte kan känna igen sig i den så kanske man på något sätt kan föreställa sig att man skulle kunna känna igen sig i den när man blir äldre. Det var liksom en känsla jag hade när jag hörde den första gången.
Ja, precis. Jag tänkte att
så här skulle det kunna bli.
För er som är, ja, precis. För er som är obekanta så är det ju en Tom, fast den heter Tom Frost, som ringer sin...
This is old Tom Frost.
Ja. Som ringer sin liksom ungdomskärlek. Det är första gången på 40 år han hör av sig någonting. För att kanske rätta till någonting som inte blev som det var tänkt eller som han hoppas. Och det tänker jag, det kan man relatera till oavsett om det är 40 år eller ibland ett år som har gått. Att man försöker hitta något som man tyckte gick förlorat. Ett av de där misstagen man gjorde i livet. Och också tänker jag...
Det är ju en låt som inte borde kunna vara skriven av en 22-åring.
Egentligen. Ja, men precis.
Så att, det är...
Ja. Ja, men det där är ju ett liksom, tydligt sätt kanske som han avviker, tänker jag, från många av sina jämnåriga och de som producerade, gjorde musik då, att... Han ikläder sig en gammal farbror och låter också kanske lite som...
Ja, här lite, har vi ju mer en förställd röst.
Precis, då. Lite grann. Ganska ren om man jämför med senare material. Oh ja. Men
absolut, han är i karaktär.
Han är i karaktär. Så. Och det är ju en, ja, men det är en superfin låt.
Jättevacker.
Den liksom är uppe där med kanske inte nödvändigtvis hans 5 eller 10 allra bästa för mig, men åtminstone någonstans där i krokarna. Liksom så.
Den har ju också spelats in av andra artister som kanske inte nödvändigtvis gav honom samma pengar som han fick från Eagles, men den har i alla fall spelats in av Tim Buckley.
Ja, Jeff Buckleys pappa. Som precis som sin son dog alldeles för tidigt. Han är väl 27 klubbar, va, Tim Buckley.
Precis,
han väl, så hade en, precis som sin son, känd för en otroligt omfångsrik röst. Ja. Och så. Men gick bort för tidigt.
Ja.
Så.
Det finns ju en ömhet, skulle jag säga, i den här låten som jag nästan aldrig tycker att han har varit i närheten av efter det. Apropå det här med att saker och ting inte har blivit förvridna ännu, så är det tydligt här att det är ju men det är en vacker bild egentligen som man målar upp. Absolut att det finns en sorg i det, men det är väldigt ömt porträtt av den här äldre mannen.
Så. Ja, nej, men du är rätt klok ändå. Jag har inte tänkt på det i de termerna, så, men jag tänker att jag har ganska rätt. Jag tänker,
nästan allt jag han skriver senare så finns det ju någonting som skaver. Även i det fina så är det någonting som skaver. Här är det mer bara den här bilden av den här äldre mannen. Som...
Precis. Alltså, det enda jag tänker kanske som tangerar är kanske någon av kärlekslåtande till Kathleen senare. Mm. Men de är paketerade på ett annorlunda sätt ändå. Det finns någonting lite mer skavigt, eller så är det en väldigt kort eller någonting sånt. Men där det finns en tydlig ömhet. Men det är inte på samma sätt som här. Det tycker jag att du har helt rätt i. Bra där.
Mycket bra. Mycket bra sagt av mig.
Ja, det var bra sagt av Fredrik. Sen kliver man över till en låt som jag tycker är kanske lite som en sämre version av Martha.
Ja, absolut.
Rosie heter den då istället.
Sämre namn.
Ja, precis. Nu har jag en kompis som heter Rosie.
Förlåt.
Där dissade Fredrik dig, Rosie. Jag ber om ursäkt för det. Men han är inte alltid helt känslig.
Dumt sagt av Fredrik.
Nej, hon kommer aldrig lyssna på den här podden i alla fall.
Vilken tur.
Ja, sån är hon.
Sa jag att det var ett dåligt namn.
Nej, men och där blir det liksom, det blir mer... Ja, det, där tänker jag. Jag tänker det här liksom Laurel Canyon och att gästerinflytandet kanske har blivit större på den. Det blir, ja, ja, men som sagt, en lite svagare variant av Martha. Väldigt konstigt att placera dem efter varandra, ja, det, på skivan, det tycker konstigt. Jag. För att de teman är inte exakt likadana, men de påminner om varandra, ja. Och det är kvinnonamn och det är... Ja, nej,
jag... och att just Martha avslutar A-sidan och att du sen vänder sida och B-sidan börjar med, ja. Med Rosie.
Det, ja. Och det är klart att ja, då kanske, visst... där finns det kanske en större poäng än som om man lyssnar på den, ja. På Spotify eller på en CD när de då kommer direkt därifrån. Att här blir det, Martha blev en avslutning på A-sidan och sen så börjar vi lite i samma spår på sida B. Men ja, ändå lite märkligt tycker jag. Så. Ska vi släppa den redan där?
Ja, jag tycker det.
Ja, Lonely.
Ja, Peter.
Ja.
Vi låter ju ganska negativa kring den här skivan. Jag inser det.
Tycker vi låter både och ändå. Ja,
okej då. Men här... Ja, Lonely är... För jag lyssnade ju, liksom du, igenom den här skivan från början till slut. Igen då, inför det här avsnittet. Vilket vi såklart kommer göra inför alla kommande avsnitt också. Vi lyssnar på skivan. På nytt så att säga, och den här låten Lonely för mig är nog, eller inte nog, det är den tråkigaste låten på skivan faktiskt.
Ja, jag håller nästan med, för jag vet inte om jag skulle kalla den för tråkigaste låten, men kanske, fan vilket ord är det jag far efter här, den är liksom konturlös på något sätt. Alltså det bästa jag har att säga om den är att den är stämningsfull och att det är någonting som eventuellt kan peka lite framåt mot att han jobbar mycket med stämningar. Men annars är den, ja, den är i mina anteckningar skrivit lite avvikande och trevande. Det känns som att han experimenterar mot någonting som han inte hamnar på. Han vill hamna någonstans där han inte landar.
Jag förstår vad du menar med experimenterandet. För att den sticker ju ut. Den passar kanske inte riktigt in bland de andra låtarna. Den passar väl in i stämningen på skivan, absolut. Men den, ja, den har ju ett helt annat sound än någon av de andra låtarna. Men jag tycker inte riktigt att det... Eller inte riktigt. Jag tycker inte att han lyckas. Helt enkelt, nej. Med den låten. Ja, jag vet inte vad han vill säga annat än att han är ensam.
Det kan ju för sig räcka långt. Men då måste man ju säga det på ett övertygande sätt.
Ja.
Och här kanske, nej, men den når väl inte fram till det han vill.
Han är inte ensam. Han har kompisar.
Ja, ja, sen så kommer Ice Cream Man. Även den var ju med på Early Years. Och det var en låt som vi då sa, eller Fredrik sa, att ja, men den tycker jag är en av de som är bättre än tidigare versionen. Och jag håller med.
Bra sagt av Fredrik igen.
Bra sagt av Fredrik, part 2. Jag tänker att den är en fingerknäppar-jazz, har jag skrivit. Ja. Alltså, så här, den går fort, lite för fort tycker jag. Den vill vara lite skönt jassig och han står och knäpper med fingrarna och röker en cig och kör på helt enkelt.
Jag gillade den mycket, mycket mer då när jag upptäckte Tom Waits. För, som jag sa föregående avsnitt när jag upptäckte Tom Waits så gjorde jag det ju ungefär så som vi spelar in podden nu. Att jag började ju så att säga, med första skivan och gick framåt och lyssnade på. Och jag kommer ihåg att då tyckte jag väldigt mycket mer om Ice Cream Man än vad jag gör idag. Jag tror att jag gjorde det med egentligen alla de här jassiga spåren. Kanske för att jag inte hade lyssnat lika mycket på jazz.
Ja, men jag tror att det kan ligga något i det. Jag har ju liksom en känsla av att det är många som tycker att Ice Cream Man är en av de starka låtarna. Ja. På den, av de som gillar, framförallt av de som gillar tidiga Waits.
Det hade jag nog kunnat känna än idag om det hade varit Early Years-versionen som låg här. För den skaver ju lite mer och den är lite mer, lite råare.
Ja.
Liksom.
Ja.
Han hamrar liksom på piano på ett annat sätt.
Ja.
Och musikerna är ju här tycker jag också. Här är väldigt, väldigt mycket studiemusiker.
Ja.
Så.
Ja.
På
ja, men som sagt, jag skulle sammanfatta det med att jag tycker att det känns lite som en pastisch på på något han tyckte var bra själv. Så. Och det är okej. Okay. Mm. Little Trip to Heaven kommer sen. Mm. Där blir det rökig jazz. Yes.
Där blir det väldigt...
Ja. Och sen kväll.
Ja, absolut.
Skulle jag säga. Och kanske också lite pastisch, men känns som att den för mig landar den mer en föregående låt. Som ju liksom, om man tänker att Beggo då går åt det här lite jazziga hållet. Den
är väldigt melodisk.
Ja, mm. Ja.
Väldigt.
Ja, men där känner jag mig att där kan jag sitta på en sen kväll på någon rökig klubb med någon form av dryck, med ett cocktailberg kanske eller någonting sånt. Och puffar på något rökverk av något slag. Det låter som att jag antyder att jag menar någonting som inte tillåter röka. Det menar jag inte, utan jag menar en cigg.
Du låter lite sugen, tycker jag.
eventuellt kan det vara så.
Låter det som att du får ungefär samma känsla som jag. Jag tycker att det här är nog den låt som låter mest som omslaget ser ut.
Det är en bra iakttagelse, tycker jag.
För omslaget är ju också lite pastisch. Alltså, och det är väl okej.
Okay känns stängningsdags, även om det nu kommer komma en låt som ju heter samma sak som skivan är. Alltså, ja, som den låten är också stängningsdags i och för sig. Men den här är någon av de sista låtarna som sitter och det... Kanske så att solen går upp där ute alldeles strax och man ska hemåt. Och, men en mer lyckad liksom jazz tycker jag.
En fin låt.
Och sen så, som jag har sagt fel hela tiden här nu innan, bara för att jag tyckte att det var roligt att skriva Grapefruit Moon, så har jag sagt det hela tiden också. Grapefruit Moon är nästa låt, näst sista låten. Något intressant som med den är väl att det är första gången han sjunger om en måne, för månen kommer återkomma tematiskt många gånger i hans låtar. Det finns till och med en text skriven om det här som jag tänkte eventuellt kanske blir ett specialavsnitt om den någon gång, ifall vi vill och orkar läsa den texten bägge två.
Ja, det är verkligen sant. Så, det är ett återkommande tema, månen alltså. Liksom grapefrukt.
Och sen, som sagt, det var ju den låt då som Geffen ska ha hört och fastnat väldigt mycket för. Och här kanske vi tycker lite olika, konstaterade vi lite grann. Jag tänker att det är, så här, det är en ganska typisk Waits-ballad på något sätt. Men det är något jag tycker... kanske då liksom lite grann som i Lonely. Jag tycker inte liksom att den känns riktigt färdig på något sätt. Utan återigen att den liksom inte når riktigt hela vägen fram. En bra fin låt, men inte så bra som den skulle kunna vara. Som den har potential att bli på något sätt, tycker jag.
Jag tycker väldigt mycket om hans röst i den här låten. Ingen aning om det var så, men på det sättet så kan jag nog förstå varför David fastnade för den här. Alltså varför Geffen fastnade för den här. För att jag tycker att han hittar på något sätt... han har en ton och en frasering och en leverans som jag tycker känns... För mig känns det självklar i den här låten. Som att han inte letar, utan här tycker jag att han har hittat... Så. En röst som förvisso kommer förändras jättemycket, men han har definitivt hittat det som han ville förmedla där och då. Så att, nej, här är vi oense.
Det är svårt osamt. Jag tänker att jag är inte alls ovillig och tänka att du har nog någonting rätt i det. För den känns ju inte, även om jag som sagt så att den känns liksom lite ofärdig, så håller jag nog med när du säger det här om liksom sången. Där känns det liksom inte tvekande och ofärdigt. Det är på något sätt låten som helhet lite mer jag menar.
Pratat om det, men vi nämnde ju det här med nervositeten. Jag tror vi nämnde det.
Ja, eller hur? Ja, men lite grann att han tyckte att i början av inspelningen att det var ja, men, lite läskigt. Man, ja. Man tänker sig att så här, men hur ska jag greja det här? Här står en massa människor som jag ska instruera hur de ska spela. Och här är en studio med massa möjligheter i förfogande. Hur ska jag kunna utnyttja det?
Oh. Så. Jag tror det är den nervositeten som jag tycker att man nästan kan höra i vissa låtar. Men absolut inte i Grapefruit Moon, utan där känns det som att här vet han. Så här ska den låta. Så här kommer jag leverera den.
Mm. Mm. Ja, nej, men jag köper det, även om jag kanske skiftar lite i hur bra vi tycker om låten, så köper jag det. Med det så är vi framme vid sista låten som heter Closing Time. Kan tänka låta lite gå från den.
En trevligt
instrumental låt är det. Och den kommer lite grann här. Så går det på i ytterligare 3 minuter och 25 sekunder. Lite åt det hållet. Jag tycker det är en jättefin låt. Lite instrumentala mellanlåtar har ju också någonting som kommer att återkomma. Precis som det som så småningom kommer att återkomma som saknas på den här pratelåten. som kommer komma så småningom. Så finns det ju ofta, kan det finnas liksom lite instrumentala mellanspel. Jag tycker den är jättefin, som jag, när de skriver om den här med inspelningen i den här boken Blue Side of the Road, så beskriver de som att den här var, jag gäster beskriver det som det mest magiska de har varit med om i en studie, att när de är färdiga så kändes som inte någon sa någonting på 5 minuter. Ja,
alla bara var tysta. Ja. Jag förstod att nu har vi spelat in något. Så.
Ja, som är bra. Och det är väl liksom, kanske lite gömd pärla, tycker jag. Och kanske också för att man, ja, men såklart för att den är instrumentell. Det hörs inte att det här är Tom Waits på ett tydligt sätt. Så.
Och här vill jag applådera musikerna också. När jag hör den här, då vill man ju ta tillbaka allt som man har sagt tidigare om den här känslan av studiemusiker. För här levererar ju alla, tycker jag.
Verkligen.
Jättefint. Svårt att tänka sig ett bättre avslut på den här skivan.
Ja. Så. Ja. Även om låten tidigare kanske känns ännu mer stängningsdags. så tänker jag att det är ett superbt avslut. Mm. Och det kanske också blir ett superba avslutande ord på den här superba
podden.
Och det här superba avsnittet.
Superba övergång.
Ja, nej, jag tänker vi har pratat länge, så att vi kanske ska helt enkelt känna oss nöjda där. Och,
låter rimligt.
Ja, och sen så som sagt ska vi försöka återkomma med liksom lite bättre regelbundenhet än vad det nu blev efter det här. Vi kanske borde ha delat upp de 2 första avsnitten så att det var några veckor emellan. Då hade vi inte legat efter nu. Men vi kör på och så återkommer vi med nästa skiva i diskografin.
Ja, det gör vi.
Och så ska vi sätta det som vi har pratat om och som du är mer orolig i, det här med att sätta ett betyg förresten.
Ja, oh, just det.
Ja. Och vi diskuterar om det här för att det liksom, jag vet inte, det är ett jävelskap egentligen att sätta betyg på skivor på det sättet. Det blir som att sätta betyg på elever, eftersom att både Fredrik och jag har varit lärare och Fredrik är det fortfarande. Jag avskyr att sätta betyg på,
ja, det är jobbigt.
På en människa, för det är ändå liksom det man gör, inte bara dess kunskap. Människan kommer att uppfatta det som ett betyg på sig själv. Och det här liksom, om är det ett betyg i allmänhet jämfört med all annan musik som har gjorts, eller det här ett betyg inom Tom Waits genren. Och jag skulle väl säga att för mig så kanske det här skulle vara en 4 om jag jämför den med all annan musik. I Tom Waits-katalogen så är det nog en 3, ja, tror jag. Där det finns definitivt 5 spår. Inget 1 spår, men något som är några som är liksom lite svagare. Mm. Så. Och fullt naturligt, för att han, som sagt, han söker sin röst, han söker sitt jag här fortfarande och inte riktigt framme där än. Så ja, det blir min dom.
Och här kommer våra betyg inte att skilja sig åt alls. För att jag håller helt med. Absolut att jag skulle ge det här en 4 om man tänker generellt debutanter. Mm. Eller musik i allmänhet. Men i Tom Waits världen, i jämförelse med den övriga diskografin, så landar jag också 3.
Ja. Mm. Superbt.
Superbt.
Så jag med. Tack och hej.
Tack och hej.